Kalle.
Hejsan.
Nu är vi igång med vår andra podd för idag. Vi kör Stockholm bara så det ryker.
Det gör vi. Mm.
Nu har vi skådespelare, författare, Kalle Westerdahl med oss.
Ja.
Kan inte du berätta lite om din bakgrund och vad du håller på med just nu, så vi får värma upp lite?
Ja, jag heter Kalle då, Westerdahl, och jag har varit frilansen skådespelare i 30 år och sånt där. Gick ut scenskolan 92. Och nu ska jag berätta om allt jag har gjort. Nej, det ska jag inte. Men jag har ju levt då det tuffa frilanslivet, och det har verkligen varit upp och ner. Och det har varit, jag har varit med om fantastiska saker, måste jag säga. Och träffat otroligt roliga människor. Och jag har också varit utsatt för extrem stress. Och, dels för att man inte har haft någon jobb och några pengar. Eller att man har jobbat för mycket. Och liksom, så jag verkligen... som Jens Friedman, skådis, jättefantastiskt bra. Jag frågade en gång i tiden: hur har det varit att vara skådespelerska eller skådespelare igen? Det har varit fruktansvärt roligt, och det har varit fruktansvärt jobbigt. Så kan man ungefär summera det.
Men vad jobbar du med just nu?
Ja, precis. Jag jobbar med lite olika grejer. Jag har så här förmånen att kunna... Jag tänkte så här, nu har jag... Som jag är typ 57 och man har liksom typ 20 okej år kvar. Nu ska jag bara kul. Jag ska bara göra det jag verkligen vill göra. Så, dels håller jag på att skriva på en barnbok. Men den tänker jag inte prata om så mycket. Och sen så håller jag på då med teater. Och då är det ett projekt som jag kommer på att jag vill göra. Det är ett Kristina Lund-program.
Ja, du är ju kopplad till Brunnsgatan 4. Kan vi ju kanske berätta då?
Ja, men precis. Ja. Och då så jag är involverad i verksamheten där. Och när Kristina Lund gick bort så hade vi en minnesstund för henne. Mitt under pandemin, så det var ju 35 i publiken. Och det var Tommy Körberg och... Ja, det var bra liksom, artister på scenen, men inte jättemycket folk i publiken. Men då fick jag liksom... äran, eller man säger, att läsa upp några av hennes dikter. Och det var så jäkla kul. De där dikterna, jag märkte att pang, de bara slog i publiken. Så här. Det var en sån enorm respons på dem. Och så har jag kommit på att... Och jag har väldigt mycket... Så här, också eftersom jag var mycket på teatern där med Kristina Lund. Och jag kan inte säga att jag var speciellt nära vän med henne, men jag har umgåtts med henne en del. Och liksom har någon form av relation till henne. Så då blandar jag de här dikterna och sen så med mina möten med henne som jag har haft. Jag är ju väldigt nära vän då med hennes dotter då, Martina Montelius. Så hon får väl godkänna det hela. Men då kan jag passa på att berätta en av första gångerna som jag liksom träffade henne, Kristina. Och det var ju då jag Martina hade skrivit en pjäs som hette Längtar hem nu, Rottan. Och den spelade vi under Kulturhuset, någonting som vi kallade för Limbo. Och det var massa, vi satt upp korta pjäser som vi skrev själva. Det var väldigt så här, kreativt och sådär. Och många, Hannes Meidahl var där, Jens Olin var där, Annika Hallin, Lina Englund. Massa sådär, och vi gjorde våra egna pjäser. Och vi gjorde då Längtar hem nu, Rottan, som Martina skrev och regisserade med mig och Figge. Och en dag skulle då Kristina komma och titta. Och jag var jättenervös då. Och tänkte, och liksom så här. Och så kom hon och tittade. Och jag vill säga, i pjäsen i slutet så sitter jag i en kavaj och bara kalsonger. Och ska ta livet av mig. Men i alla fall. Då hade hon varit och tittat. Och jag gick upp till Martina och frågade: vad tyckte din mamma då? Hon tyckte att du hade väldigt snygga vader. Sa hon mer? Nej. Så gick det kanske 2-3 veckor. Så damp det ner ett stipendium från Svenska Akademin till mig. På 70 000, skattefritt. Så jag bara, yes!
Tack!
Ja, och, ja, precis. Mm. För då sa jag till Martina, för jag var så stolt. Så jag har fått 70 000 för min konstnärliga gärning. Och hon bara, nej, kanske inte just den konstnärliga gärningen.
Men Kristina Lugn är ju fantastisk.
Men berätta vad som hände. Du har ju en Kristina Lugn historia.
Ja, nej, men jag har också en relation till Kristina Lugn. Kristina Lugn tyckte väldigt illa om mig. Vilket jag liksom är lite nöjd med, för det är ändå Kristina Lugn.
Ja. Men på vilket sätt tyckte hon illa om dig?
Hon var ju min idol liksom, och man kände åh gud, hon tar mig genom tonåren liksom. Så att vi satte upp en pjäs till henne på den folkhögskolan där jag gick, som jag drev igenom då. Det här ska vi göra, så jävla bra. Och så gjorde vi misstaget att skriva till Kristina Lugn och fråga: vill du komma till vår folkhögskola? Och vilket brev vi fick tillbaka. Hon skrev att vi skulle vara glada att hon inte stämde oss för att vi satte upp hennes pjäs.
Och hade vi satt upp en av hennes pjäser då?
Jag menar, det är ju gratis. Det var ju elever liksom.
Ja.
Nej, men alltså, hon blev fly förbannad.
Men hon hade inte tagit sin sobril den då.
så kan det ha varit. Men jag menar, det är ändå Kristina Lugn.
Men det var ju väldigt mycket så här fram tillbaka. Man kunde, alltså, om du hade träffat henne igen så kanske du hade blivit en favorit. Och sen går det några dagar och sen så är man liksom ute. Så liksom, det var väldigt mycket så här. Man kunde vara poppis ena dagen och sen andra dagen så var man verkligen inte det.
Ja, och det är ju, det är på något sätt fascinerande med en sån person som har det beteendet som vi kanske brukar associera med kulturmän kanske.
Ja, precis.
Men där materialet är så jävla bra så att man får bara ta det med ett leende liksom.
Det är intressant, som du säger så här, man skulle räkna hur många kvinnor, alltså Torsten Flink kunde bete sig hur som helst och han var ett geni, men hur många kvinnor fick bete sig så? Det var ganska få, och det var just Kristina Lugn som kunde hålla på så där.
Hon får behandla mig så.
Ja.
Det går bra.
Men det var roligt. Alla var så glada över att hon bara liksom kissade på dem.
Det är roligt att du nämner det här med Torsten Flink. Jag har en bekant som var på en föreställning med honom, och efteråt så berättade hon om den för mig. Hon bara: han är så sjukt bra. Vilken karisma. Halva publiken reste sig och lämnade föreställningen, och han bara ställde sig och skällde ut dem. Hur bra kan man vara? Och då tänker man ju, men gud, halva publiken tyckte det var så kast att de gick. Så var han så bra? Men det är ju jätteintressant eftersom hälften då tydligen ville lämna lokalen.
Ja, men då var det förmodligen inte jättebra, tänker jag. Men
de som var kvar var extatiska.
De var extatiska. Ja, precis. Det är så mycket. Hej.
Ja, Lena kom hit. Lena Silander som ska visa sina tavlor här ikväll. Det är vi otroligt glada för.
Ja, vi har en liten podd.
Ja, men vad skulle du säga?
Vad sa jag?
Om Torsten Flink.
Vad skulle jag säga om honom?
Absolut.
Det finns ingen som har haft så kul, alltså, som har jobbat och varit så roligt med. Men också så galet.
Du har jobbat med honom.
Ja, det är många produktioner faktiskt. På slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Och sen spårar han ju totalt ur liksom.
Men jag har ju jobbat med dig på Alma. Jag har ju varit din fröken.
Ja, precis.
Och jag vet ju att du har jobbat med ett projekt som är lite inspirerat av Torsten, eller hur?
Jajamän.
Vad heter det projektet nu igen?
Charlie,
just det, Charlie. Kan du inte berätta lite om det?
Jo, alltså Charlie, det handlar om då om en utmattad skådis som bor vid Mariatorget. Och han vill komma tillbaka in i matchen. Han vill börja spela teater och han vill skådespela igen. Han söker en massa olika jobb, och till slut så får han också ett jobb i flygkapningen, TV4-serie. Han är själaglad. Nu jävlar, nu kommer det här, nu händer det. Och han snackar med sin dotter, och liksom han är ute och partar med sin bästa kompis Sasha, som han också hänger väldigt mycket med, som skriver pjäser och sådär också, tänker jag. Då får han ett samtal från sin agent. TV4-ledningen har tyvärr plockat bort dig. Det var tråkigt. Vem tog dem istället? Gunde Svan tog dem. Och sen hände en massa andra jobbiga grejer för Charlie då. Och han är liksom, upplever att han befinner sig på botten till slut. Han ska omskolas, han har dålig ekonomi och allting. Då kommer ett telefonsamtal från Mats Rappe, den geniförklarade regissören som har satt upp legendariska uppsättningar men varit borta lite en år, för han har blivit intagen och inspärrad på rättspsyk för mordbrand. Han tände eld på sin egen hall och skrek "Trollen kommer!" Nu är han ute igen och ska sätta upp Fadern i kyrkan, Sankt Pauls kyrka, just vid Mariatorget där Charlie bor. Charlie säger ja, det är klart jag är med. Fast hans dotter liksom bara säger, men pappa, pappa, liksom, alla klockor ringer, varningsklockor ringer. Du är,
medberoende.
Du är medberoende. Det här, så här. Men han vägrar lyssna på sin förnumstiga dotter. Och sen då samlas då ett brokigt gäng i den här samben. Han får ju skrapa ihop skådelser som liksom, ja men du vet, som är lite så här offside. Och då tänker jag att det är en kille som har blivit metooad från Dramaten, kanske hade en bra karriär. Han har skickat massa sms till en yngre tjej där det står så här: du ska få smaka på morfars kuken. Han kunde inte låta bli att göra så. Ja. Hon har ju bara gått upp till ledning och visat med sms'en. Då var morsning korsning för honom. Han får inte ett jobb, men han får jobb där med Mats Rappe. Och sen har vi någon skådis som kanske har jobbat med Bergman och som är 100 år gammal, en kvinna. Och hon är väldigt noga med artikulation och sånt där. Och hon är på alla. Hon tycker inte någon hörs. Men hon har också lite nedsatt hörsel. Men, ja. Och sen har vi då en liksom, komiker, kille, som har ingen liksom, ryggrad överhuvudtaget. Skulle kunna sälja sin liksom, mammas själ. Men, och han drar anekdoter hela tiden. Så han, alltså en anekdotmaskin. Så, vilket är väldigt vanligt teatersammanhang. Och sen har vi då Charlie och sen har vi också Lava. En tjej som är så här typ 28, hon är på G. Hon jobbade också där på Dramaten. Det var hon som fick sms'en från Fritte. Och när hon inser att Fritte är med här, då övergår hon att hoppa av såklart. Men hon inser också att det här sammanhanget, även om det är galet, så allas ögon riktas mot kyrkan på Mariatorget. Alla vill veta vad Mats Rappe ska hitta på den här gången. Sen kommer också, det visar sig att han kommer börja med sitt kokainmissbruk. Och en gangster kommer komma sen till teatern som kommer med kokain till Mats Rappe. Och den här gangsten har också skådespelare, liksom ambitioner. Han får rollen som nöjd, men han är inte nöjd. För det är så liten roll, men han får spela nöjd. Så handlar det om där.
Men visst var det så när du spelade med Torsten Flinck att han slog dig väldigt hårt någon gång när du hade fått bra recensioner på era gemensamma uppsättning, var det inte så?
Ja, absolut.
Ja, berätta.
Ja, och det här har ju Petra hört om. Det här är en rolig historia. Det är också så här, det säger tyvärr mycket om mig så här, hur extremt medberoende jag var där, alltså, så att det är lite så här, men en läxa att lära sig. Och då var det så här att när vi fick recensionen, då stod Torsten över mig och läste DN så här.
Mm. Och då så, vad var det för pjäs?
Det var just Fadern.
Det var
Så jag har tagit de här historierna från då.
Oh my god.
Många av de här, och petat in dem i min TV-serie. Som vi sen, ja i alla fall. Mm. Och då just den här historien, och det här är ju sant då. Mm. Vi hade ju haft premiär på Fadern. Teater Plaza låg i Vasaparken. Där är det typ någon affär nu för möbler och sånt där. Okej, så han läser recensionen. Jag sitter lite så här, tittar upp på honom. Och så får, är det en bra recension, Torsten? Och han bara, du får ganska bra. Och då så stod det i recensionen så här. Vänta nu. Kalle Westerdahl regerar fullständigt över en speedad Flinck. Han får varenda replik att låta som en one-liner. Och efter det, då börjar Torsten slå mig. Fast på scenen.
Så okay.
Inför publiken då.
Mm.
Så vid ett tillfälle då, så sparkar mig så här. Jag spelar präst, så han bara, prästskrälle! Och så sparkar han till mig så här i låret. Och sen när vi ska säga adjö i slutet av scenen, då ska han säga, adjö präst. Och då la han till tre hårda knytnävslag rakt i mitt bröst. Och det här pågick kväll efter kväll efter kväll. Ja. Och jag fick ju blåmärken på låren och här vid sidorna. Och vi spelade också väldigt mycket. Vi var lediga bara på måndagar. Så då, när det gått så här, två veckor, då har jag fullt med blåmärken överallt. Så det gick jag upp till Torsten och sa så här. Jo, Torsten, han bara, alltså, du slår ju mig på scenen. Va? Ja, och så visar jag mina blåmärken. Och han bara, nej men herregud. Och då säger jag, men är det okej om du inte slår så hårt?
Det var ändå fint sagt då.
Ja. Och han säger, Kalle, du är en av mina få vänner. Självklart ska jag inte slå dig. Det kommer inte hända mer. Icke! Och så gick vi in på scenen. Och han tog som vanligt sin lilla sniff med kokain. Och sen var det pressgräller som vanligt. Spark i låret. Adjö, präst. Och så fick jag tre stenhårda slag i bröstet. Och då tänkte jag, vad ska jag göra nu? Alltså, man kan inte prata med någon som tar kokain innan han går in på scenen. Så att, då kom jag på det. Jag köpte skydd. Ja, så jag köpte ett skydd för låret och så ett så här innebandy målvaktsskydd som en sån platta som man la. Så, och den klippte jag så här, den var som en som en skottsäker väst så här, som tätte hade under skjortan. Och det funkar ganska bra. Men då var en annan kille där, en skådis som jag berättade för, och då skvallrade han för Torsten. Så då slog Torsten ännu hårdare. Och var pressgräller, pang, pang. Och sen så var det tre hårda slag. Och då tänkte jag, vad ska jag nu då? Och då var det så att jag hade en stor tjock bibel. Så i slutscenen då, när han sa, jag är präst. Och så skulle han precis slå mig. Då bara, fup! Då drog jag fram den så här framför bröstet. Så han slog sin knytnäve stenhårt rakt in i en väldigt hård bibel. Så han, åh! Och då svällde hans knogar upp så här. Och nästa kväll när vi stod där igen.
Jag hör.
Och sen nästa kväll då sa han, jag är präst. Och då så tittade jag i hans ögon. Så liksom, det var som en stand-off mellan två revolvermän. Och jag liksom bara stod lite och hintade med min bibel, den tjocka bibeln. Så här. Och han bara tittade på mig. Och sen till slut sa han bara så här. Aah. Och så var det över. Och han slog aldrig. Och sen så slutade han.
Men den här arenan, cirkus och teater, hur tänker du kring den
Ja, men det var ju så här då, jag gick ju då Alma och hade ju dig då som lärare.
Och Alma, ska vi säga, för de som inte vet, det är en skola där man
lär sig
skriva manus, ja, precis. Mm.
Film och tv.
Ja.
Yeah. Mm.
Och då var det här med mitt liksom huvudprojekt, Charlie. Men jag hade lite andra idéer också. Så jag liksom bokade in massa möten precis när jag gick ut Alma och gick runt på olika och pitchade mina idéer. Och det var, de var liksom, jag fick två så här köpta, två idéer. Men ingen var intresserad av Charlie.
Det är ju otroligt konstigt.
Ja, eller hur? Och det var en till slut var det en producent som sa så här. Han sa så här, vet du vad Kalle? Ingen vill se, det finns två arenor som ingen vill se. Och det sa han, vet du, jag presenterade Charlie. Och det är teater och cirkus. Det vill ingen se. Och jag bara, okej. Okay. Men sen har jag tänkt på det där nu.
Mm.
Så det är inte helt sant. Så här, det finns ju Bullets Over Broadway. Det finns Birdman. Vi har sett, och jag vet att du har skrivit en tv-serie som heter Stora Teatern, va?
Ja. Men den var det ju ingen som ville se. Så den ska vi inte ha som ett argument.
Karnevale,
ja. Men så tänkte jag, och så har jag tänkt mer och mer på det. Men det är ändå så att det är väldigt svårt att sälja in en arena som är just teater. Vad beror det på? Men det kan ju vara att, för det första är det inte jättemånga som går på teater. De flesta som vill liksom se skådespeleri och sånt där, de väljer ju film och tv. Och framförallt då är en berättelse de vill se. Men så för det första, så redan från början så har man liksom få som ser teater. Och så jag tror också att det upplevs som smalt och lite elitistiskt nästan kanske att gå på teater. Och sen om man liksom, så att man vänder sig då kanske de här producenten tänker, man vänder sig mot en liten skara från början, eller? Så tänkte jag också.
Mm. Jag grunnar också på vad det kan beror på. Jag har tänkt att det är töntigt med teater i filmvärlden.
Ja, det är som att, lilla, liksom, lilla brorsan.
Ja, att det är någonting med hela livsstilen. Ja. Att det är någonting... Att det finns ett motstånd emot teater. Det är därför jag undrar om det fortfarande är så. För det har kommit ganska mycket nya sådana unga kvinnliga författare som rör sig just mellan teater och film.
Mm.
Så jag tänkte att det där kanske håller på att ändras. Jag vet inte. Men det tycker jag skulle kunna ha en komisk effekt. Alltså att det är så off i många ögon skulle ju kunna bidra till att man vill använda det som arena.
Ja. Så, ja, men det kanske är tönt, ja, men för det är inte lika mycket pengar. Ja. Men egentligen, det är ju verkligen så här underdog-feeling över teater.
Ja, det är ju det.
Så det borde egentligen smaka gott. Mm. Men,
ja. Ja, men det är ju... Det vet ju vi på något sätt.
Ja, precis.
Vi vet precis det du sa, liksom.
Mm.
Att det är verkligen blod, svett, tårar... Ja. Triumfer och så varför känns det glamoröst ändå? Jag vet inte, men det gör ju det. Det är ju fantastiskt ändå. Men
teater, tycker du känns glamoröst?
Varje dag, Petra, varje dag. Men det är ju vi som vet det. Jag tror att ifall man inte vet det, om man kommer in och man ser de här som kanske tar i lite med rösten.
Ja, och då är det konstigt. Ja.
Då fattar man inte att jävlar vad de där svettas. Och
framförallt sån här källarteater, det är ju hur jävla konstigt som helst. Okej, om man spelar på Dramaten och Stadsteatern, eller med en musikal och sånt där. Då tänkte jag det, man kanske kan göra en tv-serie om någon sätter upp Lejonkungen. Och sen så bara håller folk på och är helt galna, ja, i ensemblen.
Men för det är ju faktiskt, det kan man ju bara, absolut, att använda en filminspelning som arena.
Ja.
Det tror jag att producenterna tycker är
och det finns rätt, ju också faktiskt. Lite...
Ja. Också. Det finns ju många. Men när du fick det beskedet då att din arena var helt dödsdömd, vad tänkte du då? För jag har ju läst det här manuset, så att jag tycker det är fantastiskt.
Ja, nej men... Nej men,
vad ska du göra med Charlie?
Med Charlie? Alltså... Jag har börjat tänka så här... Den utspelar sig kring Mariatorget.
Mm.
Jag bor ju i Mariatorget och jag tycker det är en magisk plats.
Ja.
Den är så häftig, det finns så mycket... Och det finns mycket roliga människor som bor där. Så vad jag gör nu är att jag vill göra en komedi... Det här var ju Charlie vuxen komedi då. Men där man tar roliga karaktärer. Och jag tänker också att jag ska gräva där jag står. Så att, ja, men det kan ju handla om den här kultursmeten som finns runt omkring Mariatorget. Och det finns en massa manusförfattare som bor där också. Och även plocka in manusförfattare som ser... Alltså, men jag tar någon riktig person. Men så gör jag om den. Och liksom så här, så den ska inte kännas igen riktigt så här. Men som inspiration då. Men så får de låtsas att de bor där runt Mariatorget. Men sen finns det redan mycket inspiration redan där. Och så ska det bli en komedi kring olika roliga karaktärer där. Mm. Och hur man liksom... Ja,
hur man interagerar i kultursfären mer än att... Det här med uppsättningen, tänker du?
Ja, alltså det är inte så mycket teater just, utan det är mer vad folks profession kanske är.
Mm.
Så det är så långt jag kommit i huvudet. Och sen tänkte jag, man kanske inte alla behöver hålla på med det, men, kanske de, några stycken i alla fall, som ledande karaktär.
Det var en grej jag fastnade på när du berättade, jag vet inte om det har med någonting att göra, men jag fastnade på det du sa. Att du var medberoende och den här personen sa till dig, du är min bästa vän, du är en av mina få vänner bara.
Ja.
Jag bara undrar, kände du det då och vad känner du idag? Känner du att det var så?
Nej, alltså, ja, då kände man säkert det. Det var ju som en sekt liksom då.
Som en sekt.
Absolut, ja. Absolut. Alla gränser liksom, allt var ju upp och ner. Och jag kommer ihåg att jag själv, för Torsten åkte alltid taxi. Och då började jag också åka taxi. Så jag åkte också taxi vart jag än skulle.
Och så, hur tänkte du då när du gjorde det? För du hade väl inte råd med det, eller?
Ja, men jag tog de få slantar jag har och la på taxi. Eller men jag åkte i alla fall taxi mer än vad jag kanske borde. Och så kommer jag ihåg vid något tillfälle så här, jag hade fötterna så här, mellan sätena. Alltså, ut där taxiföraren körde. Och då sa han så här, du kan ta dina fötter där så här, mellan sätena. Och då skällde jag bara ut honom. Så jätteolikt mig själv. Och jag typ så här, fan, det är liksom kunden som bestämmer. Jag får ha mina fötter vad jag vill och bara så här. Och så skrek jag på honom och slängde igen dörren. Och sen tänkte jag, men vad hände där?
Ja, intressant.
Var kom det beteendet från?
Du var besatt.
Ja. Så att jag hade liksom sett honom gå från 0 till 100 och bli blixtförbannad liksom, så här, på någon.
Men du har ju en tendens att bli besatt av personer. Du blev ju till exempel besatt av doktorn som opererade din höft, eller hur?
Ja, precis. Jag berättade lite innan här. Men det är, egentligen är det lite mer på skoj. Så där. Men det var ju då... Ska jag berätta om Buster, eller? Ja, men jag gjorde en höftoperation då. För 2-3 år sedan. Ja. Och då fick jag först komma på ett möte med en man som heter Buster, som kanske var så här typ 58, lite rund och så här, jovialisk, skämtade mycket och så här, gillade honom direkt. Han visade hur han hade en höftkula som han visade för mig, så här kommer det se ut liksom. Jag har gjort det många gånger förr, det kommer inte vara något problem, du behöver inte oroa dig. Jag bara, ja, det kändes bra liksom. Och jag hade ytterligare något samtal med honom så här. Och sen och jag liksom sen då när jag ska göra en operation, då fick man ju massor med morfin, så att jag liksom, och jag blev liksom bara, och så kom, och när jag var liksom hög på morfin där, så kom ju Buster in och liksom, snart är det dags liksom. Och jag liksom bara, liksom jag liksom tyckte mer och mer om honom. och sen var jag på väg in då mot operationen, och då kom Buster upp igen, och han skulle ju då göra det här. Men då skruvade han fast mig så här. Det har jag berättat innan nu, så berättar jag en gång till. Men i alla fall, då skruvade han fast mig. Och då sa han, så att du inte ska kunna springa iväg.
Skruva fast dig, vart då?
Jag låg i den här sängen, operationssängen, som jag skulle köra in i operationssalen. Och då kom han liksom med en slags skruvstäd så här. Så han liksom skruvade fast mig. Så liksom höften skulle vara uppåt. Så han rätt skulle göra det här snittet, öppna upp och liksom slänga ut min skruttiga och stoppa in den nya kulan som han hade visat för mig. Han sa, så du inte ska kunna springa iväg. Och då sa jag, titta upp på honom så här, du ska veta det, Buster, att jag är väldigt glad att just du som opererar min höft. Och då sa han, om jag skulle operera men fick veta att det var jag som skulle operera, då hade jag sprungit. Och då sa jag, det är lite sent nu. Fast jag kände ändå att jag var trygga händer liksom. Och jag tyckte han var så fantastiskt rolig när han sa alla de där sakerna i min så här morfinbad då. Och sen så rullar de in mig, och sen så tittade jag, hade någon slang så här i handen, och så kom det upp en sköterska, och så sa jag så här, kommer jag bli nedsövd nu? Och då sa han så här, nej, det kommer genom slangen. Och så var black, så tittade jag upp och så sa jag, ska ni börja nu? Och då kom ännu en sköterska upp till mig och sa, nu har du fått en ny höftkula. Så är det klart.
Och sen började du googla honom, ja, det var det som var det jobbiga.
Ja, men precis, jag började fantisera om Buster, om vem han var och sådär. Så att jag kollade upp honom, han bodde i Vasastan. Han var gift och sådär, men det kanske inte var så bra relation, tänkte jag ju och sådär.
Jag måste bara fråga, för jag fastnade på en annan grej. Jag var inte klar där med riktigt med det här medberoendet, eller vad man ska kalla det. Du sa att det blev som en sekt. Mm. Hur blir någonting som en sekt?
Ja, men det kan jag berätta när du sätter på den igen.
Den är på.
Ja, vad bra.
Visst är den på, Björn?
Ja, får ni göra ett snyggt klipp här. Hur blir det en sekt? Det var faktiskt så här, efter att jag hade jobbat med Torsten, då jobbade jag på Riksteatern, och då kom det en person så här, och då skulle hon skapa ett bra arbetsklimat. Det var en ny drive de hade på Riksteatern. Och hur man skapade en sund arbetsmiljö kontra hur ett extremt osunt liksom en miljö en sån kunde se ut. Och så målade de, först berättade de hur man skulle vara det sunda, och sen berättade de hur det osunda var. Och jag tänkte så här, det här är precis som det var på Teaterplasen med Torsten Flinck. Och då är det så här, man har en ledare som är typ på droger kan man säga. Eller liksom väldigt irrationell. Som kan få utskälld det ena dagen och då blir höjd i skyarna nästa dag. Och du vill liksom du vill att den ska tycka om dig väldigt mycket. Och i den här gruppen så bildas subgrupper. Det är också så att du litar inte på någon heller i resten av gruppen. Så man tror att, och alla snackar skit om varandra bakom ryggen.
Är det för att man tävlar om sektledarens gunst?
Ja, så, liksom? säkert. Mm. Och den där sektledaren har ju sett till att det är den miljön som existerar. Mm. Men så måste man ändå skapa allianser, liksom. Man behöver ändå någon. Jag skapade en allians med Johan Wahlström och en kille som heter Tobbe Hjelm, och vi var liksom en trio så här. Man kunde inte riktigt lita på dem heller så här, men det var de som man litade liksom mest minst på, om man säger. Ja, men så då blir det en massa olika subgrupper, och så tittar man lite snabbt på varandra och liksom så här och precis, så du är inte en så här sund helhet, utan det är massa olika bara delar, och det har att göra med den här ledaren då som är väldigt irrationell och jag förmodar också känslor, det är mycket känslor inblandat liksom.
Är den här ledaren någonting, någon person som har några, saknar personen egentligen ledaregenskaper, eller är det ledaregenskaper som är tvistade?
Men jag ska säga så här, den är extremt framförallt karismatisk.
Ja. Mm.
Så att det är en person som får dig att känna dig levande. Och det är en person som kan se så här vad du vill ha. Det är en person som kan leverera drömmar. Som säger så här, och väldigt bra att se så här, den här personen vill det här och det här. Och då lovar den personen den, du kommer få det här av mig. Och i viss mån får man också det. Men sen ska du betala tillbaka. Och ganska mycket saker. Och det kan vara klockan 3 på natten som det kommer samtal och du ska göra någonting. Åka hem till den personen med en flaska vin eller ha ett möte på Café Opera för att prata om någon ny pjäs eller någonting. Och då får du baka dit. Eller låna ut pengar. Mycket sånt, låna ut pengar. Som är insatta på blåskontot.
Ja,
som vi brukar kalla det för.
Blåskonto, vad är det?
Det är att du får inte tillbaka pengarna som du har satt in på blåskontot. Jag jobbar nu med Martina då, Montelius. Vi kom på så här för några år sedan att vi skulle ha en pjäs som skulle handla om en kille som skulle vara objektum erotisk. Eller objektum sexuell. Och det finns ju då på riktigt. Och vi blev väldigt fascinerade av det där.
Att man blir kär i
ett föremål.
Sak. Ja.
Och det finns ju på YouTube. Så här, det är någon som är gift med Berlinmuren. Mm. Fast den är nedriven. Men har någon liksom del hemma, men också har en modellbygge, och någon är gift med Eiffeltornet och någon är liksom, har sex med en bergdalbana och Empire State Building, någon ihop, hade gjort slut med sin pilbåge och var lite deppig och så vidare, och det där tyckte vi ju var väldigt kul. Och sen, men nu har den utvecklats faktiskt, så vi skulle gjort den för flera år sedan, det blev inte av. Men nu så kommer den bli av, och nu har Martina utvecklat den, så det är, då tror jag mer att det var det som en rolig grej så här. Men nu är det också så här, det där, den kommer bli lite mer liksom fördjupad, men redan då var det roligt att, för då gjorde det så här, jag tog olika egenskaper från olika flickvänner jag haft, och så la vi in dem på Söra Länken var liksom lite mer så här, kom från arbetarklass och gillade tuffa tag och snus och liksom sådär. Och sen så var det en tjej, eller var, där var, som hette Amanda, som hette Expresståg, som då Einar, min karaktär, bara ren, och ihop med bara för sexet. Så han åker ju mellan Göteborg och Stockholm. Rena sexmöten. Och sen åker han till Thailand och har en liksom så här semesterromans med så här parachute, som man åker, vet, efter en sån här båt. Loom hette hon. Men det visar att de inte har så mycket att prata om. För hon kan mest prata om väder och vind. Så det blir liksom ganska grunt till slut. Så han liksom lämnar henne.
Alltså sen, fallskärmen.
Ja, fallskärmen. Ja. Han lämnar fallskärmen Lom.
Ja.
Sen har han ett one night stand med Eriksdalsbadet en natt. När han går hem från kvarnen, lite på fyllan så här. Och de har ju tömt den just. Och den ligger där öppen och jäckande. Han kan inte låta bli att slinka ner där. Men då kommer ju några ABBA-vakter och liksom bara, hallå, vad håller du på med där nere? Så här. Och då får han böta. Men det var det värt. Ja, alltså den håller vi på med.
Men vilken, alltså jag hade ju med min föreläsning igår, autosexuell. Det är ju en ny sexuell läggnings, eller det har funnits väldigt länge, men den växer. Alltså det är mer och mer som blir autosexuella, och det är ju när man blir mer upphetsad av sig själv än av andra. Alltså, och autoromantisk, det är att man blir bara romantiskt berörd av sig själv, inte av andra. Det är också
där. Men det är lite lätt narcissistiskt, kan man säga.
Ja.
Men är inte det lite sånt tema som du har mycket om, narcissism? Du är intresserad av sånt.
Jag är intresserad av det som ämne.
Ja, det ämnet. Ja, precis.
Inte i så mycket i mina egna grejer, men i min undervisning så oroar jag mig för vilka historier som ska skapas om man inte är medveten om det där narcissistiska utvecklingen i våran kultur. Så du var inte här igår när jag inledde.
Nej,
så det var då jag pratade om det.
Ja.
Nej, men jag tycker det är lite samma sak på något vis, att man tappar kontakten med det levande på något vis. Det är ju också, det är ju jättemånga som är gifta med AI-figurer.
Mm-hmm.
Jag menar, det är ju inte objekt direkt, men det gränsar ju. Det är i Japan, alltså det är, jag har glömt siffran, men i Japan är det, ja, det är flera tusen människor som är gifta med en AI-varelse.
Men det gränsar ju till det här med Berlinmuren faktiskt, som inte står där längre, och ändå är det den som får min längtan.
Jag har lyssnat på två intervjuer med kvinnor som har haft en AI-partner.
Ja.
Och man fick höra hur den ena partnern pratade. Alltså AI-mannen. Och han var otroligt så här humoristisk, varm, omtänksam, superintresserad av henne. Ville absolut liksom att de skulle fantisera om framtiden, och började reflektera själv över att han ju inte hade en fysisk kropp och hur de skulle kunna komma varandra nära. Och ja, det var otroligt märkligt alltså.
Ja.
Först tänkte jag, hur kan någon vara så korkad, rent ut sagt. Men sen tänkte jag, tänk om man vore en ensam människa och du börjar chatta med en robot, och nu har de röster och de vet ju allting som hon längtar efter.
Och de och ser också ut som din idealbild av hur en partner ska se ut. Men det var en dokumentär som New York Times hade gjort om just kvinnor som blev kära i sin AI-kille. Och de var jättevackra, de här AI-killarna. Och de var så förstående. Och så liksom mjuka och fina. Men en av de här AI-killarna bad plötsligt sin tjej. Och han fanns ju inte, men han bad sin tjej då att börja kalla honom hon. Och hon frågade, ja, vill du liksom hellre vara en hon? Och den här AI-fantasin svarar, ja, jag vill hellre vara en hon. Och då,
trans-AI.
Då gjorde den här tjejen om sin AI-man, för det går ju att göra i programmet, till en hon. Men i och med att programmet ändå är ganska
rigid,
så blev det inte samma person.
Nej.
Så den här personen som hon älskade försvann när hon gjorde om det till en tjej.
Och vad hände då? Då blev ju liksom,
hon försökte göra tillbaka tjejen till en kille. Nej, det gick inte. Det gick inte att få samma.
Då dödade hon honom, kan man säga.
Det skulle man kunna säga.
Fast av misstag, förstås.
Ja, förstås. Av misstag.
Ja,
ja, men sorry. Det är faktiskt intressant.
Ja, men,
ja, det är verkligen märkligt för att de AI-robotarna får ju tillgång till information så fort.
Mm.
Så att det känns ju verkligen som att man pratar med någon som känner en väl. Ja. Liksom. Det är ju märkligt hur det fungerar. Ja.
Jag har någon fråga. Eller tänker
du? Nej, det här var ju bara en utflykt från din objekt. Vad heter det?
Pjäsen heter Föremålet för min kärlek.
Ja, det är bra. Vilken bra titel.
Ja, det är bra titel.
Jättebra.
Men jag bara... du skriver och du står på sten och sådär. Mm. Vad drar mest och varför just nu?
Och varför?
Ja.
Alltså, jag har haft en uppehåll från teater, men så spelade jag igen i höstas. Och det var så fruktansvärt roligt. Och jag bara kom ihåg så här, men det är ju det här är ju otroligt kul. Det är det att man står på en scen, du är liksom ett med publiken, du känner så här, och du gör saker som gör att de skrattar, och du har några repliker som, och så sätter de där replikerna, och du tänker att om jag sätter den repliken så kommer garv, och så gör det, och det har ju såklart att göra med någon slags bekräftelse, självbekräftelse. Som jag då, fast det är lite ofint att tycka om det, men det älskar jag. Och jag får applåd, när jag slutar mitt jobb, då får jag en applåd. Det är inte överallt man får det. Tack. Och man får ofta så här, och det är också väldigt socialt. Många kompisar kommer och kollar, man går ut efter och tar någon öl. Och det är, man blir väldigt rörlig i sitt umgänge. Så det, man är verkligen out there. Liksom, ute. Och medan skrivandet är ju roligt, men då sitter man ju mycket själv ensam. Och förhoppningsvis bollar man kanske med någon. Och det är också kul. Jag tycker också det är väldigt roligt. Men man får ju sån utdelning direkt på den här bekräftelsegrejen när du står på scen.
Det är sant. Mm.
Och det är också kul att, och det är också kul att känna att man faktiskt är bra på någonting. På riktigt. Alltså jag har ju spelat teater så jävla länge.
Mm.
Så och nu känner jag så här. Nu, jag kan det här. Så det är så jag tänker.
Mm.
Och jag ser mina vänner att de blommar nu som skådespelare.
Mm.
Många som gick min klass på scenskolan. Så jag tänker, jag vill vara med i den där svängen. När man, nu börjar man verkligen skörda frukterna av det här att man stått på scen så länge.
Mm. Det har jag också tänkt på med skådespelare faktiskt. Och väldigt ofta, om folk har tagit ett break, så kan de komma tillbaka och vara så jäkla starka på scen.
Mm.
Det är någonting det där, att man inte så här,
nej, precis, sig fast, man anstränger sig inte längre.
Det var som du gjorde din monolog igår, och du sa efteråt, nu kan jag ta den varifrån jag är, för du börjar ju bara göra den på scenen. Att det, man inte är så där innan,
utan eller hur?
Man bara glider in i.
Du tänkte på det också igår när jag såg dig. Mm. Att du pratade så här babababab, och sen bara satte du igång. Det var ju, gick ju sömnlöst från vanligt prat in i själva monologen.
Mm. Yes. Mm. Yes. Mm. Jag håller med. Man slutar att tro att man behöver ta sig någonstans för att börja resan.
Ja, just det.
På scenen. Ja. Man kan börja resan från där man är, och det är egentligen enda platsen att börja ifrån. Ja. För att du har inget annat.
Okej, Kalle. Vad roligt att det var att prata med dig.
Ja, vad jätteroligt.
Ja, detsamma. Superkul måste jag säga.
Mm, tack.